Det här är en podd från Svenska Yle.
Hej och välkommen till nyhetspodden Nora Grotenfeldt.
Tack så mycket.
Jag har bjudit in Nora för att Nora Grotenfeldt är överläkare vid den särskilda coronahälsocentralen i Helsingfors. Och den inrättades då när pandemin var ett faktum i mars i fjol. Allra först så tänkte jag fråga dig med vilka tankar du nu följer den här senaste tidens utveckling med ökad smitta igen.
Sammanfattningsvis kan jag väl säga att jag följer situationen med fortsatt stor vaksamhet. Men kanske nu inte direkt ångest eller oro som det nog har funnits inslag av i tidigare vändor.
Mm. Hur kommer det sig att du tänker och känner så nu?
Den här totala situationen beror hemskt mycket på vilka varianter vi har i rörelse och hur de här nya varianterna reagerar på det vaccin som vi har. Deras karaktär är helt avgörande för hur man ser på läge. Och just nu så har vi ju då den här delta-varianten som är mer smittsam men som nog har visat sig vara så att säga att vi har möjlighet att begränsa det med vaccinerna och att man får gott skydd av våra nuvarande vaccin åtminstone mot allvarlig sjukdom.
Mm. Men man hoppar ju nog ändå till ganska mycket när man ser de här siffrorna. Den senaste som kom nu, när vi spelar in den här podden, var 461 nya smittade. Så det är ju ändå ganska mycket, eller hur?
Ja, det är det nog. Och det där har ju tidigare gett väldigt stark skrämselhicka när man har sett att antalet smittade går upp. Mm. Nu måste man komma ihåg att kanske i och med den ökade vaccinationstakten och allt högre andel vaccinerade så har den här parametern kanske inte riktigt lika stor betydelse som förut, alltså antalet smittade, utan mer och mer tyngd får de här andra parametrarna som är då till exempel antalet patienter som vårdas på sjukhus och antalet patienter som är i behov av intensivvård. Och hittills har vi nu inte sett några hemskt tydliga ökningar i alla fall i de här parametrarna. Men det är ju frågan om man följer ju med den här situationen väldigt, väldigt noga.
Mm.
En liten ökning fanns det faktiskt här för någon dag sedan.
Mm. Precis, en liten ökning fanns det tror jag både på sådana som vårdas på sjukhus och sådana som vårdas på intensiven. Men inga dramatiska hopp där då förstås. Men det här betyder alltså det då att folk blir sjuka men inte allvarligt sjuka. Är det liksom så vi ska se på situationen nu?
Så verkar det för tillfället. Nu måste man ju komma ihåg att hemskt många av de här som har smittan eller haft smittan den senaste tiden har ju varit unga personer. Och det har man ju sett redan tidigare att unga har inte alls lika stor risk för att insjukna i allvarlig covid. Så att man kan säkert se det som en effekt av det här att åldersgruppen är vad den är just nu.
Så egentligen då om man tänker efter så kan man rent av säga så att läget inte ens är så farligt just för den skull att om det är de som blir sjuka, det är de unga som inte blir så sjuka, så kan man säga så?
Mm. Det där är svårt att nu uttrycka sig gällande den här liksom faran. För att visst är det ju så att när smittan sprider sig i samhället så finns det då också risk för att äldre personer får smitta, särskilt sådana som kanske bara har en vaccindos i botten. Och sen så finns det ju kanske risk för att någon återinsjuknar för att den har haft corona för ett år sedan eller att vissa har ju fått vaccin väldigt tidigt, för över ett halvår sedan. Och så att ökad smittspridning är ju aldrig någonting som man tycker att det är betydelselöst, verkligen inte. Och Nej. Vi har ju också exempel från Israel till exempel, när man har sett att den här delta-varianten har så att säga brutit igenom vaccinationsskyddet där och nog lett till att vaccinerade personer har blivit sjuka och till och med också behövt sjukhusvård.
Det som dyker upp ju allt mer när vi pratar om corona och covid-19 är ju då det här lång covid. Och det är många som har uttryckt en oro nu just för den delen av hela den här pandemin. Så att för de som blir sjuka, till exempel unga då som blir sjuka men inte så jättesjuka. Men sen finns den här risken för den här långvariga effekten av coronaviruset. Hur ser du på det här?
Jag tycker att den här saken, det skulle man gärna liksom få ta fram lite mera. Risken kanske för unga personer här är ju inte heller överhängande, men man har ju sett i vissa studier att det här lång covid-problematiken, lite beroende på hur man definierar den, kan leda till nedsatt arbetsförmåga. Och det kan drabba också unga, så visst är det ju en sak som man borde ta hänsyn till. Men nu kanske man borde öka kommunikationen kring det här med tanke på att det kanske skulle få upp motivationen för vissa, särskilt unga, att vaccinera sig. Mm. Det skulle ju kunna vara värt en insats.
Mm. Nu är det ju då många som lyfter fram det faktum, eller just precis som vi säger nu då, att smittan finns kvar, folk blir sjuka, men en allt större del av befolkningen är vaccinerad. Riskgrupperna är vaccinerade, och då lyfter många fram den här frågan att när kan vi börja se på covid-19 som vilken sjukdom som helst som vi har i samhället, som jämförbart till exempel med influensa, och liksom börja bara leva med den. Vad säger du?
Det här är en hemskt, hur ska man säga, besvärlig problematik, och särskilt när det gäller ett helt samhälle där det finns olika grupper. Det finns personer som redan har haft corona, som har en viss immunitet. Vi har personer som har fått en dos vaccin, och vi har personer som har fått två doser vaccin, och vi har sådana som har en tidigare då risk med sig för att insjukna allvarligt, och sådana som på grund av ålder har risk att insjukna allvarligt. Och så behöver man dra allihopa över en kamp plötsligt när samhället ska bestämma sig för vilka restriktioner man ska ha och inte ha. Så att det tar nog länge, ska jag säga, innan vi kan leva ett likadant liv som vi hade innan corona. Jag tror nog att begränsningarna kommer säkert att kunna lättas upp redan på hösten, eller det är min starka förhoppning. Men till exempel masker kan man gott fortsätta med, och det kommer säkert att behövas på offentliga, eller i offentliga sammanhang, större sammankomster och det där. Men samtidigt så tycker jag att det finns lite risk för att botemedlet kan vara skadligare än själva farsoten för vissa grupper. Jag tänker nu kanske framförallt på äldre som redan har fått två vaccindoser och i många fall fortfarande begränsar sitt liv väldigt hårt. Och där kanske det skulle vara bra med lite ökad social samvaro, eller att man skulle våga sig till exempel till simhallen eller så här. Men det är hemskt svårt att kommunicera sådana saker, för att det finns en andra grupper där det verkligen inte är önskvärt med mer social samvaro till exempel.
Nej, det blir ju en ganska svår balansgång nog för ett samhälle att begå i den här situationen som du beskriver, eller hur?
Verkligen, väldigt, väldigt utmanande. Och det här är liksom framförallt en utmaning för kommunikationen. Att hur man kommunicerar och var man kommunicerar. Att vilka grupper man kommunicerar vad. Och kommer den här informationen att tas emot på rätt sätt eller inte. Det har nästan varit lite lättare här tidigare under pandemin att bara kommunicera att corona är farligt, och vi försöker ju motverka det till varje pris. Det var ju en lättare sak att kommunicera nästan än nuläget.
När det är så mångfacetterat, du sa här just att det finns vissa som verkligen inte behöver umgås mer. Tänker du då på till exempel de ungdomarna som har då i större mängd blivit smittade på sådana här olika tillställningar, och så är det de du avser?
Jag tänker kanske inte så i första hand på ungdomar. Jag tycker att ungdomar har full rätt att det där umgås, och jag tror verkligen att de behöver det efter den här långa pandemin som vi har haft bakom oss. Det är kanske mera liksom att hur man umgås, som man önskar att också unga skulle tänka på, och sen att vid minsta symptom gå och testa sig och tänka på att inte kanske umgås med en äldre generation direkt efter att man har varit på någon stor festival och träffat en massa människor och så här. Det skulle finnas liksom bedömning med där.
Nu är det ju faktiskt ganska länge sedan, det var ju mars 2020 som du fick då den här nya arbetsuppgiften som överläkare på Coronahälsocentralen i Helsingfors. Kommer du fortfarande ihåg vad du tänkte då?
Jo, det kommer jag tydligt ihåg och jag tror att den här upplevelsen nog är fast etsad i mitt minne och jag kommer att komma ihåg den för alltid. Det var väldigt, väldigt spännande tid där då. När jag började på Dals coronahälsocentral så var jag inte överläkare, jag blev överläkare i juni 2020.
Mm. Okej.
Så jag kom dit som hälsocentralläkare och det där tillsammans med en handfull andra läkare från olika hälsostationer och en lika stor handfull sköterskor som också var ihopsamlad från olika håll. Vi hade hemskt mycket nytt att bena igenom. Vi kände inte varandra, vi kände inte vår ledning, vi kände inte sjukdomen vi skulle ta hand om, vi kände inte med vilka metoder vi skulle särskilja vilka som var på väg att bli allvarligt sjuka från de som lätt kunde vårdas hemma. Och vi visste inte heller om vår skyddsutrustning verkligen skydda oss mot corona eller om den skulle räcka till.
Är det något särskilt som du skulle vilja lyfta fram som du har lärt dig under den här tiden?
Jag har lärt mig väldigt mycket. Jag har lärt mig att en pandemi kan uppstå väldigt, väldigt fort. Jag hade inte varit medveten om hur snabbt ett virus kan sprida sig i dagens värld. Jag har lärt mig att skyddsutrustningen fungerar. Vi har vårdat över 30 000 patienter på Dals coronahälsocentral, varav en stor del nog har haft corona och dessutom rikliga symptom under undersökningstillfälle och ingen i personalen har fått smitta den vägen. Jag har lärt mig att hantera egen rädsla, oro och särskilt kanske nu då på en arbetsplats när man ännu har lite ansvar för andra personers ångest och oro. Så det har varit nyttiga lärdomar.
Men om vi tänker på samhället och det finländska samhället så där i stort, så hur tycker du att vårt samhälle har påverkats av den här tiden?
På väldigt många olika sätt har vi blivit påverkade. Jag kanske ser tydligast att det finns, i och med att vi har haft en gemensam fiende så har vi också fått en lite större samhörighet och att man liksom drar åt samma håll, en lojalitet. Det tycker jag syns. Och också hänsyn mot medmänniskor som man kanske inte såg så tydligt tidigare. Samtidigt har man ju då inte kunnat umgås, men jag tycker att väldigt många personer verkar liksom värdera social samvaro väldigt mycket högre nu än innan pandemin. Man är liksom noggrannare med sina kontakter och att hålla kontakt. Sen är det kanske en viss, det här är ju allt positiva grejer, jag tänker att en viss negativ sak som jag ser är ju att mig själv inklusive så blir man ju lätt passiverad när ingenting riktigt går att göra, när man vill ordna någon tillställning till exempel och allting bara faller på att ja, men nu har vi corona så det går inte och det lyckas inte och så här. Att man har lite kommit av sig. Och det gäller nu att försöka få upp ångan och se att saker är möjliga att genomföra, men på ett lite annat sätt kanske. Och sen är det väldigt många förstås som har påverkats ekonomiskt och det är ju väldigt, väldigt tråkigt. Mm. Där hoppas jag att vi kan repa oss så att man får upp den här gruppen personer, framförallt nu under hösten, att man vidtar sådana åtgärder som hjälper de mest utsatta.
Men alltså summa summarum, om vi tänker på om utvecklingen som den ser ut nu då, så är ändå din bedömning nu att vi kunde återgå till någonting som skulle likna ett mer normalt eller vanligt samhälle någon gång i höst?
Det är min förhoppning och min starka tro. Och sen måste man ju förstås alltid lägga in det här möjligheten att det kommer någon ny variant som visar sig undgå våra vacciner. Och då är vi ju i princip, i teorin, på ruta ett. Men nu åtminstone så finns ju hela vaccinationsmaskineriet igång och så det tar ju inte säkert heller lika länge som det tog under det här första varvet.
Tack Nora Grotenfeldt för att du var med i Nyhetspodden.
Tack så mycket, det var roligt att vara med.